Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.
Välkomna till MMA-podden. Det här är lite roligt. Jag trodde att jag hade startat liven, bjöd in Amir, vi började prata och så insåg att jag hade glömt att klicka go live. Men nu ser jag att det är folk som tittar på den här livestreamen. Så hej och välkomna till er. Jättekul att ni är med. Idag har vi Amir Malkpour med oss som kommer att fighta som titeln mot Renato Vidovic på FCR 16 som är nu den 3 juni. Så välkommen in, Amir.
Tack.
Hur är läget?
Det är bara bra, tack.
Ja.
Hur mår du?
Ja, men det är fint. Det är fint. Både du och jag har haft fullt upp idag, har vi förstått. Och min hjärna är på någon annan plats när jag glömmer att klicka go live. Jag fixar allting, men jag klickar inte go live. Men nu är vi live. Vi har tittare här, så allting är jättebra.
Äntligen.
Ja. Men du, det här är ju första gången som du och jag får en möjlighet att prata lite liksom mer. Vi har ju sprungit på varandra mest på event och sådär. Och jag har ju sett... Jag har sett alla dina proffsmatcher. Vinst eller förlust, alltid underhållning. Det vill jag verkligen säga. Jag tycker du är en jätteunderhållande fighter att kolla på. Du bjuder alltid upp på underhållning.
Tack snälla.
Men jag tänkte så här. Jag vill börja lite med din senaste match. Och det var ju ett litet intensivt avslut på den matchen och lite emotionellt från dig också, så att jag vill gärna höra liksom lite dina känslor efter den prestationen.
Jag var orolig att han skulle dö. Jag hade tappat logiken ett tag. Det var för mycket adrenalin. Som du vet, vi har tränat för att skada, om man säger så. Och jag hade 2 långa minuter på mig och köra en ensidig match. Det kanske inte såg så brutalt ut långt ifrån, men jag visste att många av träffarna satt och det var hjärnskakning efter hjärnskakning. Och när Rostam höll på att ta på mig t-shirten, jag ser att läkarna släpper han kom upp halvvägs och sen faceade han ner igen. Och där, jag vet inte, jag var säker att nu dör han. Och hela det här med MMA-karriären, framtid, allting rasade. Jag tänkte, vad fan håller vi på med? Alltså, någonting barnsligt blev för allvarligt och det råkade gå för långt. De känslorna går inte riktigt att beskriva med ord, men jag kände att jag har dödat en man.
Ja, jag förstår. Det måste vara en otrolig lättnad när du ser honom till slut komma upp också.
Jag var orolig hela kvällen. Dagen efter på morgonen när jag såg han på frukosten, då kunde jag slappna av.
Okay.
Jag sov ganska dåligt hela natten.
Jag fattar. Har ni pratat någonting efteråt eller?
Ja, jag pratade med han en gång i veckan.
Ja, det är så.
Jag har kollat läget fram till förra veckan och han mår bra. Han har till och med bokat en match. Han var snabbare än mig.
Ja, jag såg
att
det.
Att hitta motståndare liksom. Ja. Först tyckte han ska sluta till och med. Ja. Men ja, efter en förlust man kan säga mycket. Man kanske inte menar det hela.
Nej, det
men nu mår han bra. Han är tillbaka där han slutade och kör på.
Ja, ja men skönt. Jag vill bara säga till er som tittar. Om det är lite konstiga ljud som låter så är det för att Amir är på gymmet. Jag antar att ni redan ser att det är massa pads och grejer bakom honom. Så det kan vara lite oljud. Men Amir hörs bättre än allt oljud. Så jag tror att ni kan vara lugna ändå. Men jag vill höra lite om din bakgrund, din historia, alltså rent kampsportsmässigt. Hur började det för dig?
Jag var 7-8 år, bodde i Iran, och brottning var allt där. Mm. Det var skola, det var karriär, det var heder, det var you name it liksom. Alla vill bli brottare där borta. Och min farbror, han tvingade mig och min andra farbror, som är bara 11 månader äldre än mig, att börja brottas. Anledningen att vi inte ville göra det, det var cirka 10 kilometer avstånd. Vi hade inga cyklar, ingen körde oss. Vi fick gå dit, brottas, utan mat, gå tillbaka hem. Det var tortyr. Så han lovade min farsa att han ska köra oss, men det höll 2 dagar under de 4 åren vi tränade. Och under hela tiden det var med tvång, så jag ville inte träna brottning, just på grund av omständigheterna. Men tack vare han så fortsatte vi. Sen flyttade vi till Sverige. Och allting tog slut. Vi bodde på en flyktingsläger i 3 år. Hade varken råd eller kunskapen att hitta någonstans, prata med någon. Vi bodde i Alvesta, liksom. Det fanns ingenting där. Så cirka 7-8 år, jag gjorde ingenting. Sen flyttade vi till Kalmar. Där började jag komma i kontakt med boxning. Och fastnade för boxningen. Så därifrån, ja, det var sin historia hur det blev MMA. Om du vill kan gå in på det också.
Ja, ja, men gärna. Jag undrar bara, vad sa du? Vilket år kom du till Sverige, sa du?
2003.
2003.
Ja, men då 20 år sedan.
Ja, just det, det är 20 år alltså. Det är 20 år sedan.
Jag var 12-13 år när jag kom hit. Så ja. Jag är inte född här som många tror.
Nej, nej. Jag tror att accenten avslöjar lite att du, ja, att du kanske är uppvuxen någon annanstans. Det är inte en Kalmar-dialekt du sitter på direkt.
Nej, alltså jag har flyttat runt så mycket så att jag vet inte var jag är ifrån egentligen.
Nej.
Vi har bott i norra Iran som barn, jag har bott i Kurdistan, jag har bott i Alvesta 3 år, Kalmar 3 år, Västerås 3 år, Stockholm nu 10 år. Jag vet inte fan vad jag ska välja, var man känner sig hemma.
Nej, nej, men du känner, man känner sig hemma där man är helt enkelt.
Så är det.
Det är väl det. Sen har man ju alltid sina rötter på många ställen. Så är det. Yeah. Men intressant. Jag tycker vi hoppar in lite på din amatörkarriär då, inom MMA. Att vi glider liksom dit så vi får verkligen så här hela storyn runt det, eftersom att det är första gången du är med i MMA-podden. Mm. Hur kom du in på MMA och vad var det som ledde dig till sen senare landslaget?
När jag körde boxning... Jag kände hela tiden att brottning är nummer ett, men det kanske är för sent. Och tränarna på boxningen tyckte att jag borde satsa på boxningen, men det går inte att göra det om man inte är helhjärtig. Så jag letade hela tiden efter en mirakel att jag ska bli yngre och börja med brottningen igen. Jag bodde i Västerås, jag började med brottning igen, men målet var inte att bli bäst i världen eller någonting. Inte ens bli bra på det, utan bara för att det var roligt. Det var enda sättet att kommunicera med samhället liksom. Enda sociala livet jag hade förutom skolan. Jag körde brottning där i 2 år i Västerås när jag var student. Jag såg en dokumentär på tv. Det var sista minuterna på dokumentären. Jag förstod inte riktigt vad det handlade om, men det var ett par killar. De var så glada och roliga. Så fort jag såg dem, jag tänkte fan, jag vill omgås med dem. Jag vill ha dem som större brorsa, eller det är så här jag vill må helt enkelt. Och jag hade saknat det i 10 år sedan jag hade flyttat till Sverige. Det enda jag försökte snabbt var att skriva ner den favoritkillens namn, för att då hade jag lärt mig att det finns något som heter Google liksom. Jag kan kolla upp vem är han och vad han gör så. Och det var Reza Maddag. Det var Reza Maddag, Navid Yusefi, Tor Trueng och någon till tror jag.
Bjarkene,
de
kanske
blev så här idolerna i mitt huvud. Jag kollade upp, det var MMA. Av någon anledning jag tänkte så här, kör man MMA, det är så här man mår, det är så här man är. För mig, det var inte deras personlighet eller att de, liksom, det hade bara med MMA att göra i mitt huvud. Och jag märkte snabbt skillnad mellan de som kör MMA. Det är mer vanliga människor jämfört med brottarna som är bara bönder i Sverige. Alltså, det är så svårt att kommunicera med brottarna, kände jag då. Mm. De var lite mer så här tillbakadragen jämfört med MMA som var folk från hela världen och lite mer öppna människor kändes det som. Lite mer lik boxningen. Boxningen var samma sak. De var mycket mer öppna och internationella liksom, i varje landslag. Men brottningen, det var fortfarande så massa bönder. Och sen i varje viktigast var det en från Ryssland eller från Iran. Och så. Jag var på SM någon gång till och med. Jag tävlade ett par gånger i brottning, men jag fick aldrig någon connection med dem. Man åkte så här i 6 timmar i bil utan att säga ett ord. Man går tävlingen, får en klapp på axeln, sitter i bil 6 timmar hem. Ingen säger någonting. Och det funkade inte riktigt för mig. Jag ville ha det som resa och när vi ser fick. Så när jag kom i kontakt med MMA på det sättet, tack vare dem, jag förstod att det är en sport och det är inte våld. Och nu var jag inte tvungen att välja mellan brottning och boxning. Jag kunde köra bägge två. Exakt. Och det var som lättnad. Den mirakeln jag hade väntat på var här. Så jag började köra och sen satsade liksom. År efter år jag blev mer och mer säker på att jag kan bli någonting där i sporten. Anledningen att det tog lite tid att börja tro på mig. Jag var 22 år när jag började. Inte ens tränaren tog mig på allvar. Det var fortfarande det här kulturen från brottning, boxning och andra sporter. Vid 22 då är det dags att trappa ner liksom. Du måste vara utbildad, du måste hitta ett jobb och så vidare. Räkningarna måste betalas. Men dagens MMA är inte så. Alla vet att tills 45 år du kan, om du har viljan, du kan fortsätta. Men för 15 år sedan när jag började, 12 år sedan, då det var så här få som trodde på att du kan köra tills du är 40 år. Man var alltid tvungen att dra upp exempel. De bara, ja men det är undantag. Du är inte undantag. Men sen 2017-18 när jag vann SM för tredje gången i rad, då bestämde jag mig att köta på, lägga ner allt. Jag hade utbildat mig till flygplanstekniker. Jag jobbade som servicetekniker. Jag sa upp allting och började satsa ordentligt.
Okej. Vad sa familjen om att du tog det här beslutet då? För jag vet i Iran man älskar att lägga doktor före saker. Och jag brukar skämta med Rami Aziz att han är MMA-doktor.
Helt rätt. Att jag blev flygplanstekniker, det var också farsan liksom. Det är ingenting. Jag har aldrig tyckt om flyg, jag har aldrig tyckt om skola överhuvudtaget. Men farsan, som du säger, du är läkare eller nobody liksom. Och flygplanstekniker, det var så här, okej, jag blir kompromissad och du får bli flygplanstekniker för att jag har flyttat till Sverige när jag var 13 år. Och förlorat 3 år på en flyktingsläger liksom. I vanliga fall är det så här, kört, du är 20 år, du kan inte börja plugga. Men jag fick göra det. Och pappan har alltid varit emot det. Men min mamma, hon är glad när jag är glad. Hon har alltid sagt att hon följer ditt hjärta. Farsan, det är lite mer så här, ekonomiska aspekter som är viktiga. Och jag kommer ihåg varje match jag vann. Han tyckte att nu räcker det, nu kan du sluta. Nu har du nått dina drömmar, du har gått en match, vunnit, lägg av. Jag tog han till träningen en gång för att från början han så här, skyllde på att det är för våldsamt. Och jag förstod att det är en ursäkt bara. Jag tog han till träningen, han kollade på hur vi tränar. Jag hade så här, de här tankarna att jag ska inte hålla på och liksom show off framför min pappa. Så jag var lite lugnare den dagen. Och han såg som att jag inte räcker till. Så efter passet, jag ville ha lite feedback. Och han bara, du är lite för långsam för den här sporten. Nu helt plötsligt ändrade han ursäkten. Som sagt, han letade efter anledningen hela tiden varför jag ska sluta. Och nu sa han att du är lite för långsam. De är mycket snabbare än dig. Du kommer bli skadad om du fortsätter tävla. Så lägg ner. Och jag tog på mig som fan. Första gången jag tog åt mig. Men jag sa ingenting. Alltså, jag var där med ett leende. Och bara, nej men jag vill tävla igen. Och eftersom han sa att jag inte räcker till, då bestämde jag mig att vinna SM. Det var första gången jag skulle gå SM i shoot fighting. Eller amatörklass B kallar de det nu. 5 minuters ronder. Jag gick till SM, vann alla 3 matcherna, avslutade alla 3. I finalen mötte jag Bartosz, så det var inte lätta matcher. Det var, jag tror det var 12-13 personer i den B-klassen som körde. Så det var inte lätt SM. När jag vann matchen, de räcker upp min hand. Jag går inte ens till mina tränare. Jag springer till min telefon, jag tar av handskarna. Jag hade rapsen kvar på händerna. Jag ringer farsan. Och det var så svårt att hålla mig och inte böla liksom. Och när han svarar, jag bara, jag har vunnit SM. Jag vann guldet. Och jag förväntar mig, nu ska han ta tillbaka den och sagt, eller bara ge mig beröm eller någonting. Jag har alltid jagat hans bekräftelse. Och han öppnade upp med en fråga innan han sa grattis. Får du betalt nu, sa han. Och det såret blev ännu grövre. Han bara öppnade såret ännu mer. Så jag blev ännu mer ledsen. Jag bara, jag måste lägga på. Vi hörs senare, jag måste lägga på. Jag la på och sen började jag böla. Folk trodde någon hade dött liksom. Men ja, någonting som jag hade jagat i 2-3 år för att vända på, det blev ännu värre. Men ja.
Hur är det idag? Liksom, hur ser han på det idag?
Det vändes för 3 dagar sedan.
Oj.
Ja. Yeah. Efter att jag har vunnit så här, han lägger upp saker och ting på Facebook. Han är stolt. Men jag får aldrig höra någonting. Han försöker inte bidra till det på något sätt. För att som sagt, enligt han, det är något fel jag gör. För någon vecka sedan han skrev en meddelande eftersom han har sett mycket på Instagram. Han bara, jag kan inte hålla mig med, jag är fan så stolt över dig. Och jag sa till honom, nu det här har jag talat, det här är större än alla medaljer och meriter jag har. Nu har jag dig på min sida. Får vi se, jag har inte pratat med han i telefon, det var bara sms vi skrev till varandra. Men vi får se vad han tycker. Men det känns som det har vänt nu. När han vet att det går bra.
Det är otroligt vilken inverkan våra föräldrar har på oss, eller hur?
Uff, skojar du?
Jag kan förstå allt det där som du pratar om på ett sätt. När man väl får höra för första gången att en förälder är stolt, men det är mycket som händer ändå.
Oh, ja.
När man ser att man på ett sätt liksom har lyckats liksom, eller vad man ska säga. Och det betyder mycket att få, som du säger. Det är viktigt att ha dem på sin sida, att de accepterar ens drömmar och mål.
Precis.
De gör det. Kommer de gå och kolla på matchen, tror du, nu då? När han har börjat
nej,
sig?
Nej, han har kollat en gång livestream när jag var på VM. Matchen jag förlorade och blev chokad. Jag svimmade. Och han har diabetes och han har haft cancer och allting. Han är värsta krigaren. Han har haft sina strider också. Han mår ingen bra så. Så han hade svimmat. Han kunde ha gått bort. Han var ensam när han kollade på matchen. Så det var första och sista.
Ah, okay.
Sista gången.
Ja, kanske lika
det
bra.
Det stressade upp mig också. Så jag blandade inte in dem på något sätt.
Nej, jag förstår. Ja, tack för att du delar den här historien. Jag vill börja med att säga det. Tack så mycket för det. Det här är ju öppet och ärligt och det uppskattas jättemycket. Så tack. Jag vill att vi blickar lite mot matchen som är på G då. Du och Renato Vidovic. Hur kom den här matchen liksom till och vad var din reaktion när du fick veta att shit, det står till och med en titel på spel?
Om jag ska vara ärlig, det var inget nytt. Jag och Renato, vi har varit i vägen för varandra under ganska lång tid. Jag tror, om jag minns rätt, det var 4:e eller 5:e gången matchen är bokad, hos mig i alla fall. Att jag får frågan av Zlatko, jag tackar ja. Och sen, det går någon vecka eller 2 veckor, Renato är inte på. Sen om det har varit så här att han är inte på för att efter att han vet det mot mig, eller när han får frågan, vill du gå match på FCR? För jag ska inte säga så mycket, det är inte så att jag påstår att han har tackat nej till mig eller dragit ur sig i matchen mot mig 5-6 gånger. Men jag har fått frågan 5 eller 6 gånger, jag har godkänt det varje gång och sen jag har fått ett nej från deras sida. Sen om de har vetat det mot mig eller de har sagt så här att jag ska inte gå match överhuvudtaget, det vet jag inte riktigt. Jag har inte så här rotat i det, spelar ingen roll för mig så. Så Renato har alltid funnits där. Jag har under flera gånger tränat 1-2 veckor för att möta Renato. Sen det har inte blivit av. Men nu verkar det bli av.
Ja. Hur känns det att det äntligen blir av?
Bra.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Man är lite nervös att det ska inte bli av igen. Det är med marginal den bästa motståndaren jag har haft. Den mest kompletta. Och det är skönt att välkastmatchen är mot honom. Då vet jag på riktigt att man är en av de bästa. Jag har aldrig sagt att jag är den bästa. Eller om jag har sagt det, jag säger inte det längre. Det finns inte någonting som heter bästa. Men man kan vara en av dem. Renato, jag ser han som, ja, man ska inte säga bästa, sa vi. En av de bästa i Sverige, om inte den bästa. Han har varit Europamästare, han har varit i landslaget, vunnit SM 3 gånger av någon anledning. Mm. Och jag har mött han en gång som amatör.
Hur gick det då?
Knockade mig.
Så det är del 2 på ett sätt det här.
Så att precis. Men det var inte så här utklassning eller något. Matchen var till min fördel och sen jag blev nonchalant på slutet. Mm. Jag tänkte avsluta han utan att, ja, det är att man är amatör av en anledning. Man gör många, ja, många misstag. Och jag ville ge lite för mycket, bjuda på show, så släckte han mig. Mm. Och sen dess har han bara utvecklats hela tiden. Så jag säger inte att han hade tur eller någonting, utan han vann matchen den kvällen. Ja. Och han kan lika väl göra det nu igen om jag inte sköter mig.
Men hur blir det då för dig? Och, alltså, nu när vi säger så här, hur många år sedan var ni möttes på amatörscenen?
Sex år sedan kanske.
Ja, det är så pass alltså. Det är länge, ja, alltså. Det är riktigt, ja, länge. Då blir egentligen frågan så här. Hur mycket tycker du att du har utvecklats på de här 6 åren? Och hur har skillnaden varit sen amatör till proffs?
Man utvecklas ju hela tiden. Framförallt eftersom man går matcher. Man får ut mer i buren för varje match man går. För att om du kommer och kollar på träningen. Någon som har gått 2 amatörmatcher och någon som har gått 4 proffsmatcher. När vi tränar, det är nästan samma nivå på träningen. Nu tränar jag med 6-7 amatörer och de som väger 5 kilo mer än mig, de slår mig på träningen. Så skillnaden på träningen är ingenting, men, eller den är lite, men man lyckas få ut mer på tävlingar. Det tar lite tid tills man inser att man ska sluta mata in nya tekniker. Man ska göra få grejer, men göra dem så felfri som möjligt. De blir aldrig perfekta, men jag kan ge en exempel. För någon månad sedan kände jag att yes, nu kan jag jabba. Innan det, när cirka 1 år sedan, det var exakt samma sak. Att då tänkte jag att nu kan jag jabba. Så vi gör så få grejer, men man fördjupa sig mer och mer i dem. Som till exempel om du frågar många amatörer var någonstans i kroppen du spänner när du jabbar. Jag visste inte det här för 2 månader sedan. Jag gör det utan att tänka på det. Men om du frågar mig utan att jag får använda min kropp. Om jag ligger i sängen och frågar mig vilken del i kroppen spänner du när du jabbar. Det blir så här massa skitsnack. Jag vet inte. Jag jabbar bara och jag försöker slå så hårt som möjligt. Men nu har man gått in i cellnivå liksom. På teknikerna. Så man gör få grejer men gör dem rätt. Så jag kan inte mer än de andra amatörerna vi har på klubben. De kanske kan till och med mer än mig. Men jag gör få grejer nu och gör dem bra.
Vet du vem jag börjar tänka på när du säger det här? Du kanske kommer börja skratta och känna så här, oh, nej. Men det är Bruce Lee. Vet du varför? Det är det citatet som man har. I'm not afraid of a man who has practiced 10,000 kicks. I'm afraid of a man who's practiced one kick 10,000 times. Och det är exakt det du säger här. Så du är ju på Bruce Lees väg. Nej, men det, jag gillar tänket. Det är kul att höra även alltså från dig nu, eller liksom allmänt en svensk fighter som även tänker så här. För MMA är så stort. Om vi jämför till exempel med att sparka på en fotboll. Du kan sparka på den på x antal olika sätt. Men MMA, du har boxningen 10 000 olika sätt. Och då pratar vi inte bara sparkar och slag. Det är nedtagningar, det är att gå upp. Alltså, det är så mycket. Så att jag gillar den här grejen med att man får en spetskompetens på x antal grejer och lägger mycket fokus på det istället för att försöka lära sig med alla böcker på en och samma dag. Så hur ser du, då vill jag fråga, är det någon mer grej där du har fått exakt samma känsla som det här med jabben? Typ att, nu känner jag att det här sitter.
Jo, mina sparkar, samma sak med högen. Jag har fått mycket aha-upplevelsen. Det är så här det ska vara. Innan det har varit så här, av 10 sparkar, en av dem kändes, det här var värst klass. Jag känner hur det gick in i mitten eller säcken eller på personen. Men 9 andra försök var lite sådär halvdana. Det var som att man kastade sten på ett mål och sen man missade 9 gånger, sen en gång prickade man. Men nu har jag haft rätt tränarrutin runt mig som har förklarat mig vad är det som känns rätt, vad är det som känns fel, vad jag behöver jobba på. Och nu är det så att 9 av 10 blir bom, de sitter. Och målet är att göra 10 av 10.
Det där leder mig ganska snyggt in också till nästa fråga som jag hade. Och det är just kraft. Det är just ditt team och liksom Nico som coach och allting sånt. För du har varit där sen, har du varit där sen starten?
Ja.
Ja, liksom, hur är den klubben? Vad är det som gör att för dig att den sticker ut?
Först och främst stämningen, det känns verkligen hemma. När du kommer in, det är flera personer som verkligen bryr sig om dig. Om du är borta 3 dagar, går till dag 4, alla bara, fan har du varit? Vad har du gjort? Men på andra klubbar jag har känt att, alltså om jag säger, skadar knät och ska operera den, jag är borta 6 månader, ingen saknar dig. Men här, det känns som man är som en produkt, de försöker utveckla hela tiden. Och det är inte så här, jag betalar en medlemskap, jag är där, tränar om jag vill. Utan de försöker utveckla mig på något sätt. Jag behöver dyka upp hela tiden. Och det underlättar så mycket att inte behöva tänka. Alltså jag har alltid haft så här häfte med mig, jag har skrivit olika tekniker, olika perioder, sånt. Nu, jag har lagt det åt sidan. Jag bara dyker upp på kraft. Nico och grabbarna, Sasha, Soran och flera andra. De har en plan. De har en dialog med varandra. De vet vad jag är, vad jag behöver. Och när jag jämför det med mina kunskaper, vi är på helt rätt bana. Mm.
Vilka är det som är dina, om man säger det, huvudcoacher på kraft?
Huvudtränaren är Nico. Sen Sasha är min strike, alltså han hjälper mig med stående delen. Han har till och med hjälpt Nico i sina tider när han kom och tävlade. Sen har jag Rostam som hjälper mig mycket med helheten med MMA. Just det här att sluta mata in med tekniker och göra få grejer men gör dem bra. Det var Rostam som sa det med ord. Jag hade en uppfattning men jag kunde se det med ord. Vad är det jag ska göra nu? Men han hjälpt mig mycket, mycket med taktiker och så. Och grapplingsdelen. Han är jävligt duktig på den ryska brottningen.
Hur sätter ni tillsammans upp gameplan inför egentligen vilken motståndare som helst?
Vi sparras ganska hårt sista månaden. Där vi gör saker och ting så lik matchen som möjligt. Alltså man tar av t-shirten, man tejpar handskarna. Motståndarna som jag sparras med har sin coach, jag har min coach. Och man, istället för att vi ska lägga en teori och jag ska följa den, jag går in i praktiken, de märker vad som är rätt, vad som är fel, jabben funkar, den där sparken, jag gör det, jag har tendens att göra det vid fel tillfälle, de plockar bort den, gör inte det, jag får tips i rondvilan och efter matchen. Vi sitter, vissa gånger de filmar, vi kollar på filmen och så vidare. Så det är mycket flashigare än vad det ser ut egentligen, för att vi får inte ha kameror på mattan, det är skärmfri zon. Vissa fuskar och tar en bild då och då, men det enda som får filma det är typ Robin Rose. Vi andra får inte ha kameror och vi gillar det, för att det är mer fokus och det är mycket träning, lite bullshit, om man säger så. Man måste vara där för att se vad vi håller på med. Det är jättesvårt att veta det om man inte är där.
Nej, jag förstår. Har Renato varit och kollat? jag skojar.
Nej, men han tränar också på en av Sveriges främsta klubbar.
Absolut. Men, vänta, vad har jag tänkt på? Jo, just det. Hur mycket sparras du då inför den här matchen? Den här typen av sparring som du nämnde nu, hur ofta gör du det innan en match? För jag får känslan av att den är lite intensivare, va, än vad det brukar vara.
Ja, kanske 4 eller 5 gånger totalt, allt som allt.
Okay.
Vi fördelar den under en månad och sen det blir 1 till 2 gånger i veckan under de 3-4 veckorna.
Okay.
Sen har vi vanliga sparringar också.
Just det.
Men just de här, det är matcher. Det borde skrivas upp i rekorden.
Ja, det borde göra det.
Jag går matcher gratis.
men har ni då också någon som liksom din sparringpartner, försöker de att imitera då den motståndare som du ska möta, eller?
Det är olika. Om motståndaren sticker ut på något sätt, ja. Men om de är kompletta som den senaste killen eller nu Renato, då det blir vanliga killar. Mm. Jag ska göra det jag är bra på och vi ska inte försöka anpassa oss. Han är inte dålig på något. Han är inte supergiftig på något. Det är en all-around kille liksom. Så jag måste göra det jag är bra på. Så fokusen är på mig liksom.
Just det. Om du skulle sälja in den här matchen på ett sätt till dem som inte kanske riktigt vet, ja, men som lite casual fans som vi säger så nu för MMA. Hur skulle du sälja in den här matchen mellan dig och Renato?
Vi blev EM-mästare samma kväll. Varit SM-mästare varsin 3 gånger. En av oss ska slå den andra. Och du kan tänka dig vilken match det kan bli med de meriterna. Jag tror inte att man behöver se mer än så.
Nej, super. Perfekta sättet att sälja in det. Kära tittare, här har ni det. FTR 16 den 3 juni. Ni hittar biljetter på Ticketmaster. Befinner ni er i Västerås, gå och kolla live, tycker jag ni ska göra. Amir, om man inte redan följer dig på dina sociala medier, var hittar man dig då?
På Instagram och Facebook. Malikpur_MMA på Insta. Och Amir Malikpur på Facebook. Eller på gymmet jag jobbar på. Kom och träna och bli vältränade.
Gör så här, ta tillbaka den igen. Så ska jag se till när den är i rätt fokus. Så kan vi visa upp ordentligt här.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Precis, drar den lite åt sidan där. Varför det? Frös bilden. Andra sidan. Lite till.
Så.
Där har vi det. Ja, men grymt. Super. Nu, där har ni allting, så kan ni kolla in det och mejla om det skulle vara så att ni vill träna med Amir.
Yes.
Och om du vill att jag ska lägga in någon info här, så kan du bara skriva det till mig, så kan jag slänga ner det i bion om det skulle vara så också. Om det är något som du vill göra. Tack för att du tog dig tid att vara med. Jag vet att du sa till och med upp en av dina egna träningar idag för att vara med på MMA-podden, och det uppskattas jättemycket. Så tack så mycket, Amir.
Infara.
Tackar.
Infara. Tack själv.
Där har ni det, gott folk. Se till att kolla in matchen med Amir. Den är väldigt, väldigt snart. Och följ honom om ni inte följer honom. Vill ni bli lika bra på MMA som honom, så anlita honom bara direkt, så får ni en personlig MMA-coach att köra lite allt möjligt med. Jag vill tacka alla er som har kollat. Och om ni gillar det ni har sett, glöm inte att lägga en tumme upp. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Om det är så att ni lyssnar på det här som podd, så kom ihåg att det finns en YouTube-kanal också ifall ni vill se de här videorna. Tills nästa gång så får jag helt enkelt säga ha det bäst, så hörs vi snart igen. Hej då!